CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet med mig Åsa Secker.
Och med mig Gunnar Harjus.
Gunnar, vad minns du från kvällen 20 april?
Ingenting.
Inte heller. Tina Saltvedt minns den där kvällen ganska väl.
Så fick jag en uppringning från en svensk journalist runt 7:15 om kvällen som spurte om jag hade sett att oljeprisen hade fallit till $1.
Och grejen är att Tina hade pratat med en annan journalist lite tidigare samma dag och då var oljepriset på typ $15.
Så när hon då sa 1,1 så trodde jag att hon hade bara sett lite fel.
Och vad gör man när man är chefsanalytiker på Nordea med 10 års erfarenhet som oljeanalytiker och tror att journalisten som ringer har tagit fel på någon decimal eller så?
Så jag måste ju gå in på Bloomberg-terminalen min och checka, och då hade hon ju helt rätt.
Man går in på sin Bloomberg-terminal.
They finally got one for me, a Bloomberg terminal. This is a $24,000 system that gives me instantaneous access to all the financial information in the world.
Okej, så hon ser på sin väldigt dyra Bloomberg-terminal att det faktiskt stämmer att oljepriset har sjunkit typ $1. Vad gör hon?
Och så var det ju egentligen nästan bara att sitta och följa med på vad som skedde, för det var ju så extremt det som skedde de nästa timmarna att det var inte mycket annat man fick gjort man och kväll än att följa med på oljeprisen och de enorma bevegelserna som var.
Bevegelser. Det som Tina sa här, det betyder alltså rörelser på norska. Så har vi rätt ut det.
För en analytiker så är det klart att detta är ju någon av de mest spännande dagarna du kan ha i historien egentligen, när du får såna extrema bevegelser och extrema händelser.
Det som händer timmarna efter det här telefonsamtalet måndag kväll den 20 april, det har aldrig hänt förut någonsin.
Alltså amerikanerna måste faktiskt betala för att bli kvitt oljan. Och det har ju aldrig skett i historien någon gång att du har ett negativt pris på oljan. Så det var helt speciellt.
Så då undrar man ju, hur 17 hamnade vi här? Efter det här.
Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition. Eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla, och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man ju också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Mm. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Mm. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. Mm. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man hade kunnat tänka sig att det är bara typ... en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Man vill ha lite konkurrens. Och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska, ja, men typ spara pengar genom att avgifterna blir
låga. Man kommer med ett anbud i princip och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Självklart. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är typ en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, bland annat ITP bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring. Mm. Det hette världens bästa sparform, frågetecken. Mm. Den andra halvan kan man också ha en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem. Mm. SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen, så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad hette sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpoddkapitalet, så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Again watching that historic crash in crude oil prices.
På kvällen, måndag den 20 april, så händer alltså det här.
Priset på den amerikanska så kallade WTI-oljan sjönk igår till under $0 fatet.
Oljepriset blir negativt. Det är inte all olja.
Nej, alltså det var ju priset på den amerikanska WTI-oljan, West Texas Intermediate, eller Texas Light Sweet som den också kallas. Låter det som godis?
Godis, läsk, tänker jag.
Ja, saft kanske. Mm. Ett kort tag så var den nere på minus $37. Och just den här oljan är en av de oljor som liksom används som ett slags riktmärke när man ska prisa ett olja.
Okej, så det är inte all olja, men det är inte heller liksom vilken olja som helst.
Precis. Och för att fatta hur priset på den här oljan kunde bli negativt, alltså att någon är villig att betala $37 för att bli av med ett fat olja, så måste vi reda ut ett par grejer. Först måste man förstå hur olja köps och säljs. Hallå?
Hallå?
Och då ringer man ju såklart till Norge.
Jag heter Tina Saltvedt. Jag jobbar som chefanalytiker i avdelningen för bærekraftig finans i Nordea, och här jobbar jag med energispørsmål.
Innan Tina Saltvedt började jobba med bærekraftig finans, alltså hållbara finanser, så var hon oljeanalytiker i 10 år, så hon har koll på olja, kan man säga. Om vi börjar med att kolla på april då, det här säger vi ju liksom en gång i kvarten nu för tiden.
Varje avsnitt åtminstone.
Ja. Världen är ju inte som den brukar just nu, PGA, corona.
Mm. Det som har skett i oljemarknaden nu, det är ju på grund av coronaepidemin, så har ju oljeefterfrågan, den har ju kollapsat. Den har fallit med 30% omtrent sedan runt nyåret.
Okej, det känns som vi kanske får hjälpa till lite grann med norsken här i alla fall. Alltså, det hon säger är att efterfrågan på olja har minskat med 30% sedan nyår, vilket ju är ganska logiskt, kan vi tänka, eftersom världen står typ helt stilla. Alltså, man brukar tänka på marknaden som något ganska abstrakt, där bara priser rör sig utan koppling till verkliga världen ganska ofta. Men det här är ju väldigt mycket så, du vet, ett flygplan lyfter inte, en bil kör inte. Det behövs inte olja.
Saker står bokstavligen stilla.
Visst.
Det här är ju lite ekonomi 1A. Att när efterfrågan sjunker så går priset ner. Mm. Priset på olja har gått ner de senaste månaderna. Det är jättelågt mot hur det brukar se ut. Men det där liksom helt vertikala dyket i grafen som vi såg den 20 april när priset inte bara var lågt utan minus $37 när det var som värst. Det har ju att göra med hur olja köps och säljs. Jag tycker man kan säga att det finns två sorters olja. Det finns den riktiga fysiska svarta oljan som vi använder till massor av grejer. Och sen finns det som jag brukar kalla för finansiell olja.
Det är väl inte du som kommer på att det kallas för det?
Va?
Va? Vi har gjort ett avsnitt om el för ett tag sedan och elmarknaden. Det är som sagt där det finns liksom en fysisk och en finansiell elmarknad och en fysisk finansiell el och det finns en fysisk och finansiell kaffemarknad. Alltså det är så här med jättemånga de stora råvarumarknaderna. Alltså det finns en marknad där man typ köper el eller olja eller kaffe och sen så hoppas man att någon kommer, att man vinner en budgivning och att någon skickar el eller kaffe eller olja till en. Och så finns det en där man till varje pris inte vill att det här ska hända utan man bara liksom spekulerar i el eller olja eller kaffe.
Alltså du har ju någon som bara är inne i marknaden för att spekulera på priser.
Och den marknaden, alltså den finansiella marknaden för olja, den är gigantisk.
Alltså det finansiella marknaden för olja, det är säkert en 50 gånger större än det fysiska marknaden.
Och så här är det ju typ alltid med de finansiella marknaderna kontra de fysiska. Alltså det är så himla ointuitivt då att det är så här spekulationen på en, liksom en råvara ska vara liksom 50 gånger större än den fysiska handeln. Så jag tror nog vi måste liksom förklara hur det här går ihop egentligen.
Absolut. Och det hänger ju ihop med att man oftast handlar olja med hjälp av så här, framtidskontrakt.
Också känt som terminskontrakt.
Exakt. Jag tror att du har förklarat det här i något avsnitt förut.
Minst två avsnitt.
Ja, så ja. Att jag tänker att du är liksom uppvärmd och klar.
Jag är go-to-personen för att förklara terminskontrakt. Absolut, jag kan göra det igen. Ett terminskontrakt är en deal kan man säga om en transaktion som man ska göra i framtiden. Alltså, det kan vara typ om en månad eller om massor av månader, kanske 2 år eller sånt där. Lite olika för olika råvaror och marknader. När det gäller olja så kan man ju då till exempel nu i maj köpa kontrakt för juni. Alltså det betyder då att man bestämmer ett pris idag för olja som man ska få i juni. Och sen då skillnaden mellan priset man kommer överens om idag och vad det faktiska priset på fysisk olja är när kontraktet löper ut. Det blir då antingen en vinst eller en förlust. Det blir liksom en vinst för ena parten och en förlust för andra parten. Och det här använder man liksom egentligen då i vanliga fall. Alltså grunden till att den här marknaden överhuvudtaget finns är att man kan liksom säkra ett pris i framtiden så att man liksom kan typ budgetera för vad olja kommer kosta det här företaget i 2 år framåt eller sådär.
Sen också så har för att man kanske behöver olja och det är väldigt, väldigt viktigt att man får den här oljan.
Exakt. Och sen så har det här då, den här marknaden används av folk som absolut inte vill ha olja utan bara liksom spekuleras. Det är liksom växt utanför dess grundfunktion kan man säga.
Och grejen är ju att de som har lovat att köpa olja till ett visst pris kan ju matchas ihop med de som har lovat att sälja olja till ett visst pris. Och då är de kontrakten lösta liksom utan att någon faktisk olja har bytt händer. Ja, jag tycker det här är jättekrångligt. Men, men när man fattar det så kan man ju också förstå hur den finansiella marknaden för olja kan vara så mycket större än den fysiska.
Man kan tänka på det lite som ett Tetris när man matchar ihop det här. Liksom att här kommer ett snyggt L som passar in i ena kanten och då försvinner en massa rader och kontrakt.
Puff!
Puff!
exakt. Men en gång i månaden så löper ju de här kontrakten ut. Om man inte har sålt kontraktet innan dess så förvandlas ju den där finansiella oljan till fysisk olja.
No.
Och måndagen den 20 april var dagen innan en sån dag. Alltså det var dagen innan majkontrakten löpte ut.
Och det var det ju många som började bli väldigt nervösa för. Att få massa olja levererat på dörren på tisdagen.
Och det skulle kanske egentligen inte ha behövt vara ett jättestort problem om man hade kunnat ta emot oljan, spara den ett tag och till exempel vänta med att sälja den tills priset har gått upp lite grann.
Men?
Ja, problemet är att eftersom att efterfrågan på olja har kollapsat fullständigt och oljekranarna är rätt svåra att stänga av och dyra att sätta på igen så har det varit liksom en enorm överproduktion av olja på senare vilket har gjort att så här, lagerutrymmet, för det finns en massa lagerutrymme för olja, det är slut. Det är fullt.
Fysiskt fullt.
Fysiskt fullt.
Så då var det många som prövde att sälja sig ut av kontrakten samtidigt och det bidrog till detta extrema fall.
Man kan säga att de blev så desperata att bli av med kontrakten för att slippa ta hand om fysisk olja som de inte hade någonstans att förvara att de var villiga att betala för att bli av med dem. Och det var så priset på ett majkontrakt blev minus 37 dollar där ett tag. Är vi med så långt?
Jag är med.
Bra.
What are they thinking?
Då kan vi gå vidare till de lite mer komplicerade sakerna.
They're thinking that it's running out. It's running out. And 90% of what's left is in the Middle East.
För den här överproduktionen som man har ägnat sig åt, som har bidragit till att lagren är fulla, det handlar inte bara om corona.
Look at the progression. Versailles, Suez, 1973, Gulf War 1, Gulf War 2.
För det här är ju olja. Så att även den här gången så är ju stor politik inblandat.
Mm.
Så när vi kommer tillbaka om en envis geolog, en amerikansk oljerevolution och hur ett kontrakt som skrevs på för 87 år sedan skulle förändra världen för alltid.
This is a fight to the death.
Kapitalet sponsras av Kala.
Ja, vi pratade lite om bilar här på redaktionen.
Ganska mycket faktiskt. Jag upplever inte att varken du eller jag är så här hyperbilintresserade, men vi pratar om bilar jämt ändå.
Det är kul med bilar.
Det är kul.
Ja. Carla har ju skapat, skulle jag säga, standarden för om man köper och säljer bilar på nätet nu för tiden. Men om jag bara får säga först vad de gör. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital köpupplevelse.
Mm.
Och de har gjort det med ett maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Alltså jag har ju själv stått på olika parkeringsplatser och sparkat på däck och sånt. Det har alla
jag
människor.
Jag med.
Jag gjorde en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i vår andra podd Marknaden, daterad 25 mars, om man vill lyssna. Men där berättar han hur de kom in i det här liksom lite från vänster för att försöka bara återuppfinna hela grejen med att köpa en bil överlag, men framförallt på nätet.
Ja.
Och de har idag, vilket är, det är otroligt ska jag säga, 4,8 i betyg på Trustpilot. Över 600 betygsgivare då.
Mm.
Jag har sett många företagssidor på Trustpilot och det här är nog bland det bästa jag sett någonsin.
Mm.
Man kan ju sälja sin bil till Carla också. Man går in på carla.se, delar lite info om bilen och sen får man en gratis värdering och ett bud. Sen hämtar de bilen helt gratis i hela Sverige. Och så får man pengarna på kontot när de hämtar bilen.
Det här är ju det är någonstans motsatsen till att stå på en grusplätt i Haninge och gissa att man liksom låtsas veta vad en kamrem betyder, ja, eller hur sliten skulle kunna vara. Eller
ja, men det är precis så här det ska funka. Vi kommer höra mer från Carla kommande veckor. Men ska man köpa en ny bil eller sälja den gamla eller båda delar, gå in på carla.se, alltså carlamuseet.se.
carlamuseet.se, stort tack till Carla.
Tack!
Nå i mars, samtidigt med att verkligen coronaepidemin började att få påverkning på oljeefterfrågan, då den började att falla kraftigt, så bestämde Ryssland sig för att vi vill inte vara med på ett samarbete om att kutta oljeproduktion mer samman med OPEC. Vi är lei av att kutta vår produktion för att hålla priserna höga, för det som har skett är ju egentligen bara att amerikanerna har ökat sin produktion väldigt mycket.
I mars i år, för alltså typ 2 månader sedan, så bestämde sig alltså Ryssland för att de inte längre ville samarbeta med oljeorganisationen OPEC om att minska oljeproduktionen. För Ryssland tyckte att, nej, vet ni vad, det här gynnar bara USA.
Och den nuvarande ryska regeringen älskar inte när saker bara gynnar USA.
Så är det. Men om man tar ett litet steg tillbaka och tänker på det här, så kan det ju väcka jättemycket frågor.
Mm.
Vilka är egentligen OPEC? Varför finns de? Varför samarbetar de med Ryssland?
Det här är absolut fråga man kan ställa sig.
Eller hur? Så jag tänker så här, vi tar det från början. Vi backar det berömda bandet till 1933.
Absolut. Varför till 1933?
För att den 29 maj 1933 så skriver det amerikanska oljebolaget Standard Oil of California, SoCal, på ett kontrakt med Saudiarabien. Ett slags licens kan man säga. Det kallas för concession på engelska. Den här licensen ger det här amerikanska bolaget rätt att leta efter olja i 60 år i något som kallas för Alhasa-regionen, brasklapp för uttal. Det är ett 930 000 kvadratkilometer stort område i östra Saudiarabien. Sverige är 450 000 kvadratkilometer stort, va?
Stämmer, så det är två Sverige. Och får man leta olja i två Sverige i Saudiarabien 1933, så har man fått en så kallad vinstlott, tänker jag mig.
Inte först. Det man gör är att man sätter upp ett dotterbolag. Det får heta Kasok.
Kasok.
Kasok. Californian Arabian Standard Oil Company. Och så börjar man borra 1935. Men man hittar ingenting. Och man borrar och man borrar. Men man hittar liksom ingenting som liknar så här kommersiella kvantiteter av olja. 1936 så utser man Max Steinecke till chefsgeolog för det här projektet. Max Steinecke, han är en envis jävel.
Mm.
Sådana gillar vi. Så att de fortsätter bara. De har rätt mycket problem. Alltså det är olyckor, det är grejer som rasar in, det är borrar som fastnar.
Det här är ju ganska mycket i oljeborrningens barndom liksom.
Absolut. Och 1938 så börjar liksom ägarna att tröttna på det här. Steinecke blir liksom hemkallad till San Francisco. Det här är liksom ett jättedyrt projekt och det verkar inte leda någon vart, så de vill typ dra i handbromsen. Men Max, den envisa jäveln, han lyckas övertala dem att i alla fall så här, kan vi inte vänta med och avsluta det här tills vi har borrat klart brunn nummer 7. Det gjorde de rätt i.
Vad fanns i brunn nummer 7?
Den 3 mars 1938 på 1440 meters djup så dyker den upp. I kommersiella kvantiteter, oljan.
Det svarta guldet.
Det svarta guldet. Och det här är bara början såklart. Åren som följer så hittar man några av världens största oljefält i det här området.
Så det blev någon slags jackpot till slut?
Det blev verkligen jackpot. Och 1943 så byter det här bolaget, alltså Kasok, det byter namn till Arabian American Oil Company, Aramco.
Mm.
Ringer det några klockor?
Det ringer Aramco-klockor i och med att det är det världens största bolag?
Låt mig illustrera.
Saudi Stock Exchange just about to open. Let's see if we can hear some opening bell.
11 december 2019, alltså nyss. Den saudiska börsen i Riyadh ska strax öppna. På scenen så står det ett tiotal personer. De står ganska trångt. Det är olika gröna och blåa såna här diskolampor som så här sveper över den här scenen. Till slut så kliver två män fram, slår i en klocka. Nu är det officiellt. Världens högst värderade bolag har tagit klivet ut på börsen. Saudi Aramco. Och det här saudiska statliga oljebolaget värderas då till, håll i det nu, 1880 miljarder dollar.
Det är så kul när man pratar om de här räddningspaketen. Jag såg någon som skrev någon så här krönika om att så här, ah, det är 8 försvarsbudgetar som går ut på 2 månader. Man bara så här, jo, men Aramco är värt 1880 miljarder dollar. Alltså det går ju inte att ta in hur mycket pengar det är. Alltså, ah, jag vet inte. Aramco nu, det är väl saudiskt helt?
Absolut, men som vi lärde oss för en liten stund sedan så var det ju inte det från början.
Okej, så när blev det saudiskt?
Hello, can you hear me?
Ja, men vill man veta det så ringer man ju till Italien såklart. Till Giuliano Garavini.
So I am Giuliano Garavini. I teach international history at the Roma Tre University in Rome.
Giuliano Garavini hade tänkt skriva en bok om oljekrisen 1973 och den ekonomiska dekolonialismen. Kan man säga så?
Yeah.
Ja. Sen trillade han över några spännande källor. Så det blev en nätbok på knappt 500 sidor om OPEX historia istället.
Så latent.
Sannoliken. Och jag kanske bara ska passa på att flika in det här nu också. Att, jag har ju intervjuat Giuliano över Skype då. Och han var liksom ute i sin trädgård. För att inne i huset så var ungarna. För han jobbar såklart hemifrån för han sitter i karantän. Och han hade en tendens att liksom fnula lite med sitt headset så att det liksom prasslar lite, men vi får leva med det.
What you could say is that the entire global production and export of petroleum outside the United States and the Soviet Union was controlled by this very small group of international oil companies.
Det han säger i alla fall det är att på den här tiden på 30-talet så styrdes i princip all oljeproduktion och oljeexport utanför USA och Sovjet helt och hållet av ett ganska litet gäng internationella bolag som då framförallt var amerikanska och europeiska. De kallades för de 7 systrarna.
Mm. Det kallades även 7 stycken, 7 av de största italienska fotbollslagen på 90-talet.
Är det så?
Ja.
Wow.
Okej, och varför var det så? Eller hur kom det sig? Kanske en bättre fråga, jag vet inte.
Det finns ett par orsaker, menar Giuliano. För det första så är det ju dyrt att producera olja. Pengar som de här länderna där oljan fanns kanske inte hade på den här tiden.
Det är höga inträdeströsklar på oljemarknaden.
Exakt. För det andra så är det inte helt lätt. Alltså det behövs folk som kan saker, som har erfarenhet, som har utbildning, kompetens. Och det fanns det kanske inte heller så gott om i typ Saudiarabien på den här tiden. Och sen är det en tredje grej.
The beginning of the oil industry is also pretty much intertwined with the peak of colonial power, which is the period between the First World War and the Second World War, where colonial empires became as big as ever, in fact, after the First World War.
Han menar att kolonialisterna gjorde vad de ville, typ, vilket kanske inte är en jätteöverraskning.
Exakt. En amerikansk ekonomiprofessor har beskrivit det här förhållandet genom att parafrasera Churchill. Aldrig i modern tid har stater gett så mycket till så få.
Ja, fortsätt.
Så Aramco och Saudiarabien, de har en deal. Aramco, som då är amerikanskt, får ta upp saudiernas olja och så får saudierna lite betalt för det. Det är ingen toppen deal, men så ligger det liksom till. Men när det har gått några år så börjar det knaka lite i fogarna. För att i mitten på 40-talet, alltså efter andra världskriget typ, då har världen liksom fattat på riktigt hur viktigt slash användbart det här med olja är. Hur beroende de är av olja. Och det har dessutom parallellt med det blossat upp en del så här protester bland de som arbetar lokalt för de här oljebolagen. Bland annat i Saudiarabien. Så man kan säga att det är lite dålig stämning. Och vad är väl bättre underlag för lite omförhandlingar än dålig stämning?
Alltså jag skulle säga att dålig stämning är väl typ själva grundförutsättningen för en omförhandling.
Exakt. Så att 12 år efter att man har hittat den här fullkomliga guldgruvan i Al-Hassa-regionen, alltså år 1950, så tvingar Saudiarabien det amerikanska oljebolaget Aramco till förhandlingsbordet och så säger de, vet ni vad, det här duger inte. Vi vill tjäna mer på den här dealen. Om Aramco ska få pumpa upp deras olja så vill saudiska staten ha en större del av kakan. Till saken hör att man i Venezuela, 2 år tidigare, har lyckats göra en 50-50 deal med oljebolagen. Så att Saudiarabien vill ha samma deal.
Mm-hmm. Det låter inte orimligt i alla fall.
Visst. Och de får faktiskt till den här dealen. Alltså en deal som säger att Saudiarabien och det amerikanska oljebolaget Aramco ska dela på vinsterna 50-50. Och det låter ju väldigt rättvist. Alltså,
får man ha för rättvis definition, men absolut.
Ja, men det är ändå så här, det är ändå rent. Det är 50-50 liksom.
Ja, det är snyggt.
Mm. Ja. Giuliana Garavini menar att det är liksom inte hela historien.
You split 50-50 the oil profits, but at the same time the companies are having 400% return on their investments. I don't know if this is clear. It doesn't tell you anything about how much a company is gaining from producing and selling oil, and the return on their investments of these companies was enormous. It was more than any company had ever done in history, much more than the internet companies do now. Yeah. It was massive.
Så oljebolagen hade liksom sjuka marginaler helt enkelt.
Exakt. Och det här fattar ju Saudiarabien.
So at one point the local governments got fed up of this. They questioned the very essence of the 50-50 deal, saying that this was not a fair way of sharing the benefits from a natural resource that they would run out of.
Och då händer en grej som verkligen får bägaren att rinna över.
What triggered the decision to the final decision to create OPEC is that in 1959 these companies decided to reduce what was then called the posted price of oil.
Och företagen är alltså de här sju systrarna. Och så här förklarar Giuliana Garavini vad posted price var.
Basically this price was a tax reference price that was very important for the local governments because they would be paid taxes based on that posted price. So if you reduce the posted price you also reduce the kind of the money that went to the local governments.
Så de här sju systrarna har bestämt sig för att sänka det här priset som skatterna och avgifterna baseras på. Och då säger Venezuela, som då var världens största exportör av olja, och Saudiarabien, nej, nu räcker det.
You know, they decided that they had enough and that they could not let the oil companies just decide by themselves. So such an important issue as the posted price.
Giuliani skriver i sin bok att man har jämfört det här draget att sänka the posted price med mordet på hertigen Franz Ferdinand i Sarajevo 1914. Alltså gnistan som tände en världsbrand.
En kaxig jämförelse.
Ja. Och det som händer då, det är att de fem största oljeexporterande länderna, det är Irak, Iran, Kuwait, Venezuela och Saudiarabien vid den här tiden, de bestämmer sig för att träffas i Bagdad i september 1960 för att ha ett möte då. De ska inte bara träffas och titta på varandra.
Nej.
De har ett litet möte. Och i dokumentet som signeras när det här mötet är slut så har man kommit fram till ett gäng grejer, varav en sak är att bilda The Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC.
Boom.
Och hela det första årtiondet som OPEC existerar så ägnar de sig i princip bara åt en enda sak.
What basically OPEC did is only to, until the 1970s, is only to deal with tax issues, to guarantee certain tax incomes to local governments.
Men sen händer det ju något. Strax efter klockan två på eftermiddagen den 6 oktober 1973 så invaderar ju Egypten och Syrien Israel i en överraskningsattack. Det här är ju en jättekrånglig konflikt som går jättelångt tillbaka. Vi ska inte gå in på den, ni kan vara lugna.
Men menar du att vi inte ska reda ut hela Mellanöstern-konflikten? Okej.
Okay. Ta det ett annat avsnitt. Men den här invasionen blir i alla fall liksom starten på det som kallas för oktoberkriget eller Jom Kippur-kriget. Vilket i sin tur på ett sätt blir startskottet för oljekrisen samma höst.
The oil-producing countries of the Arab world decided to use
their... People can no longer afford to run cars that do 12 miles to the gallon.
Det som händer är att OPEC-länderna bestämmer sig för att de ska ta ställning mot Israel och stötta de arabiska trupperna. Så att den 17 oktober så träffas OAPEC, vilket är OPEC plus några andra arabiska länder. Och så skriver de ihop en överenskommelse som går ut på att de ska minska oljeproduktionen med minst 5%. Och så lägger de till ett stycke om att man kommer att fortsätta att minska produktionen med 5% varje månad tills Israel har dragit tillbaka sina trupper från de områden som de ockuperade 1967.
Någon slags liksom utpressningsmetod helt enkelt.
Exakt.
Och då sticker oljepriset iväg, antar jag.
Ja, eller så här. Det är en lång höst, det är ett spel fram och tillbaka, vi kan inte gå in på alla de här detaljerna, det är embargon hit och dit, det är produktionsminskningar och gud allt. Men konsekvensen blir att oljepriset stiger rejält. I slutet av december, liksom i slutet på den här hösten, så har priset på råolja ökat med 400% sedan 1 oktober. Men
there is a complex of factors which eventually led to this very high price increase in 1973.
Men Giuliano Garavini tycker alltså att det är lite mer komplicerat än att OPEC-länderna gillar inte Israel, så för att straffa dem så höjer man oljepriset.
Exakt, han menar att det finns fler förklaringar.
First there is a structural factor.
Och med det menar han att det är så här, tiden innan 73 så har det liksom skett ett skifte på marknaden när den har gått från att vara konsumentstyrd till att vara producentstyrd.
So there was a lot of demand for petroleum.
Början av 70-talet var tydligen också någon slags peak för en ekonomisk boom som hade pågått ett tag.
Most industrialized western countries are at the peak of this huge expansion of industry and consumption which had massively increased the demand for petroleum.
Och samtidigt som allt det här så pikar produktionen av olja på ett par väldigt viktiga ställen, bland annat USA och Venezuela.
There was also a widespread perception that the world was running out of natural resources because of the booming global population. So the fear of scarcity was endorsed by many intellectuals, economists, politicians around the world.
Dessutom så hände det ju en annan grej 1971. En grej som vi älskar att prata om i den här podden.
Bretton Woods, Bretton Woods.
Exakt, Bretton Woods-systemet, systemet som knöt värdet på dollarn till guld, övergavs ju 1971. Och i vilken valuta prissätter man olja?
Man prissätter den i dollar.
Exakt, så att oljeländerna hade liksom redan förlorat köpkraft efter 71. Så att allt det här, alla de här grejerna, ökade efterfrågan, minskade produktion i vissa länder, rädsla för att oljan ska ta slut, bla bla bla, plus kriget mellan Israel, Egypten och Syrien, gör att OPEC-länderna vill höja priserna. Och det är liksom det här som verkligen sätter OPEC på kartan.
Between October 1973, when for the first time OPEC countries unilaterally decided to increase the oil price, mm-hmm. and December 1973, when they increased the posted price of oil to $11.65 a barrel, which is what is normally associated to the oil shock,
yeah.
that's when OPEC enters massively the news. It enters the imagery of consumers all over the world. People discover that there are countries such as Saudi Arabia, which maybe they've never heard before, which influence their way of life.
Så krisen 73 kickade igång en prisökning på olja som sen pågår fram till 1980 ungefär. Men det sätter också fart på nationaliseringen av oljeresurserna. 73 så kontrollerade bara de amerikanska bolagen 36% av oljan i Mellanöstern. Men efter 73 så sätter liksom land efter land igång och nationaliserar mer och mer av sin olja. Och 1980 så blir den saudiska staten ägare till hela Aramco. Då har man liksom bit för bit tagit över mer och mer av kontrollen, och 1980 så är kontrollen 100%.
Okej, så det tog ändå, alltså amerikanerna hittade olja, vad sa jag, 1400 meters djup 1938, så det tog ändå så här 42 år för det bolaget att bli saudiskt, vilket ändå är, jag vet inte, man tänker att kolonialismen tog slut tidigare än man gjorde.
Det tänker man, det är ganska intressant att tänka på, för att det, liksom, det är inte den bilden man har av den saudiska oljeindustrin. Du hör ju, det här avsnittet skulle kunna bli 3 timmar långt. Det finns så mycket att berätta om oljemarknaden och OPEC:s historia. Men jag tänker så här, nej, vi spolar fram. Vi spolar fram lite.
Then in 2000 and from 2009 something weird happens.
Och vad hände 2009?
That the production in the US that had, I mean, I'm not getting the figures totally right probably, but more or less it had declined from 10 million barrels a day to 5 million barrels a day in 2009. Mm-hmm. And then it starts booming from 2009 to last year, mm-hmm. from 5 million barrels a day to 12 million barrels a day. So the US becomes once again the biggest oil producer in the world.
Så från att USA liksom sakta men säkert har fått en mindre och mindre roll på oljemarknaden, så tvärvänder det och deras produktion skjuter i höjden. Förklaringen är såklart
fracking gets its name from hydraulic fracturing.
Alltså fracking då, det är inte en helt okontroversiell metod.
Långt ifrån, verkligen inte. Men oavsett vad man tycker om den här metoden, så har ju möjligheten att ta upp skifferolja liksom vänt upp och ner på hela spelplanen. Och det menar också Tina Saltvedt som vi hörde för en stund sen.
Alltså OPEC har ju i sig själv egentligen styrt oljemarknaden sedan USA blev en nettoimportör av olja, och det är ju på slutet av 1960-talet, starten av 1970-talet. Mm. Så har egentligen OPEC-kartellet fått styra mycket av oljemarknaden. De har varit en så kallad svingproducent, och de har kallat sig också världens oljenationalbank, för att när priserna har gått för högt så har OPEC ökat sin produktion för att få priserna lite ned igen. Mm. Eller hvis priserna har varit för lave, så har de kuttet oljeproduktionen, och det har gjort att de har mycket kontrollerat oljeprisen i marknaden.
Men nu är inte USA en nettoimportör längre.
Alltså i november 2019 så var det första gången sedan slutet av 1960-talet, början av 70-talet, att USA var en nettoexportör av olja.
Nu är de nettoexportörer. Och en annan sak som har hänt de senaste åren, det är att Ryssland är back on track som en stor oljeproducent. För att när Sovjet föll så liksom trillade de ur den här marknaden, kan man säga. Mm-hmm. Men nu är de tillbaka på banan. Och med de här två förändringarna så ser ju marknaden ut så här.
Det är inte OPEC som styrer oljemarknaden mer. Det är tre stora aktörer som jag tror vill ha problem med att samarbeta. Mm. Som vill ge mycket turbulens i marknaden. Det är Saudiarabien, det är USA och det är Ryssland. Mm. Nettopp för att de nu är omtrent lika stora och därmed inte vill ge marknadsandelar till varandra helt gratis.
Och det här blev ju väldigt tydligt i mars i år. För då bestämde sig Ryssland för att nej, nu har vi ingen lust att samarbeta med OPEC längre om att minska produktionen.
Vi lei av å kutte vår produksjon for å holde prisene høye, for det som har skjedd jo egentlig bare at amerikanerne har økt sin produksjon veldig mye. Så vi vil ikke være med på å støtte amerikansk skiferproduksjon, og da sa de nei til det, og da kollapset virkelig hele oljemarkedet.
Ok, två grejer här. Ett, för att fatta det här så kanske man måste veta att skifferolja, alltså den här frackingoljan, den är jättemycket dyrare att ta upp en typ saudisk olja. Alltså man måste, fracking är dyrt helt enkelt. Så om priserna går upp så är det toppen för USA, för då får man äntligen lite marginaler kontra liksom vad man plöjer ner för att få upp oljan. Två, mars 2020, var det verkligen så här världens bästa timing för att sätta sig på tvären och starta ett priskrig med Saudi?
Nej, det var väl inte det.
Men så hade ju självklart aldrig sett för sig att oljeefterfrågan skulle falla med 30%, för det har ju heller aldrig skett i historien för. Och det gjorde att de blev tvungna tillbaka till förhandlingsbordet.
Och den 12 april i år så loggar oljeministrar och olika representanter från den så kallade OPEC plus alliansen, som man säger OPEC plus Ryssland och kanske någon mer. De loggar in på sina datorer, kopplar upp sig på ett knackigt videomöte.
I go with the consent, so I agree.
Och i och med den där applåden så är man överens om att göra den största koordinerade minskningen i oljeproduktionen genom tiderna. Man stryper en tiondel av all produktion.
Alltså det är ingen liten deal man gör här. Det är så himla, det är lite fint på ett sätt, men det är också mest knäppt tycker jag, att man liksom sitter och har något jävla liksom Google Hangouts-möte med knackigt ljud. Alltså liksom inte ens att Saudis oljeminister slipper undan de här liksom corona-effekterna, utan man måste sitta där och se en liten ruta av sig själv och någon sån här sprakig grej från Moskva.
Det är speciellt. Det väcker många olika tankar. De kommer i alla fall överens om att de ska minska produktionen med 10 miljoner fat om dagen.
Men det hjälper ju inte när fallet i efterfrågan är 30 miljoner. De kutter 10 miljoner i produktionen, så är det fremdeles en överproduktion på 20 miljoner fat var enaste dag.
Och all den där oljan som produceras men inte kommer till användning, den ska ju lagras någonstans. Och då är vi tillbaka april 2020, när lagren är fulla, terminskontrakten går ut, priset dyker, du minns.
Jag minns. Skönt att sluta cirkeln på något sätt. Men vad händer nu? Alltså, hur tror Tina att det här kommer att se ut efter corona? Alltså, kommer man fortsätta hålla den här mega-alliansen och liksom det här priskriget och terrorbalansen, USA, Saudi, Ryssland, alltså, är allt det här över? Eller är det bara liksom en grej, vi är i kris, nu dealar vi med det här, för annars förlorar alla?
Alltså Tina Saltet ser tre saker som kommer att påverka oljemarknaden på sikt. Det där är ju en. Alltså att vi har tre jämnstora konkurrenter nu som liksom inte kommer att ge sig i första taget. Det andra är...
Vi ska halvera vårt oljeförbruk i de närmaste 20-30 åren, för vi måste reducera klimatutsläppen och uppfylla Parisavtalen.
Och det tredje?
Och det tredje är ju att vi ser stora ändringar också i finansmarknaden. Vi ser en lavere appetit efter fossil energi. Vi ser att fler och fler investorer, fler och fler finansaktörer nu önskar att sätta pengarna sina i områder och i sällskap, bolag, i fond som har mindre klimatavtryck. Så alla dessa tre faktorerna tror jag vill vara med på att ändra marknaden på lång sikt, som också gör att det blir större och mer utmanande för oljeproducenterna. För vem ska leverera den sista oljan som trängs?
Det där är ju någon sorts 10 000 kronors fråga, om det finns en sån överhuvudtaget.
Verkligen. Kapitalet är slut för idag. Vi som har gjort det här programmet heter Åsa Secker och Gunnar Harrius. Jakob Bursell är vår chef. Kristoffer Krok är vår ljudtekniker. Giuliani Garavinis bok om hela OPECs historia utan att hoppa över någonting heter The Rise and Fall of OPEC in the 20th Century och finns att få tag på i olika nätbokhandlar. Vill du stötta oss, alltså vi som gör Kapitalet, så är det absolut bästa sättet att göra det på, förutom att lyssna såklart, att gå in på kapitalet.se/support och signa upp. Det kostar 49 kronor i månaden och då får man lyssna på Kapitalet helt utan reklam.
Vi är så himla, himla glada, alla ni som gör det här. Tack till er.
Tack.
Och tack till er som lyssnar.
Hej då.
Hej då.